Socialdemokraterna i Norden har ju svåra dagar, Hilde Hassan, eller hur? I Danmark så sitter Mette Frederiksen lös. Hon har förlorat valet. Hon har gjort bort sig vad gäller frågor om sjuksköterskornas löner. I Norge så blev det nästan regeringskris på grund av budgeten. Och här i Sverige så anklagar Socialdemokraterna för att bete sig som Sverigedemokraterna plötsligt. Ja, det här ska vi prata om, eller hur?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Hassan, du har fått så långt hår. Varför har du det?
Nu du nævner det, Hilde. Det er faktisk ikke et valg. Det er fordi, at jeg er blevet irriteret på min frisør. Og det er dobbelt problematisk. Dels kan jeg ikke blive klippet, og dels kan jeg ikke slippe uset ud af min hoveddør, fordi frisøren bor umiddelbart under min lejlighed i gadeniveau her på Nørrebro. Så jeg ser ud, som jeg gør, og har det, som jeg har det, fordi at jeg er irriteret på frisøren.
Han, men hvad har han gjort?
Jamen, altså, han var på ferie og kom tilbage, og efter han er kommet retur, så han stoppet med at hilse på mig.
Åh, altså, men då behöver du väl inte ha några lojaliteter mot honom i så fall. Du kan väl gå till vilken frisör som helst. Då har han gjort slut med dig.
Ja, men det er jo ikke, altså hvilken frisør som helst findes ikke i min verden, fordi en forholdet til en frisør er et tillidsforhold på niveau med et ægteskab, synes jeg.
Right. Han kanske inte känner igen det för att du har blivit så långhårig. Det kanske går att lösa genom.
Alltså jag, hvis vi någonsin blir goda vänner igen, så vill jag säga till honom att det ikke går att han har så lange ferieperioder, för det er alltid efter hans ferie att det går galt.
Då blir han arrogant och later som han inte ser det.
Ja. Men det han var solbrun och alltså han så mega godt ut och jag lignede lort.
Han kände det nog.
Men jag tycker du är snygg här när vi tittar på det i alla fall.
Ja, du är alltid snygg. Ja.
Ja, jag var i söd. Och i lige måde.
All den är smisken.
Ja, smisken.
Denne uken står sosialdemokratiet og svaje i alle tre land. Med et nødskrik redde statsminister Jonas Gahr Støre i Norge og få i havn et statsbudsjett. Med hva viste det seg i Norge? En kommisjon under regjeringskrise. Mens i Danmark famler Mette Frederiksen med TikTok og millionærer, og i Sverige beskylder sosialdemokraterne for å oppføre seg som Sverigedemokraterna. Så spørsmålet er, hvordan ser et sosialdemokrati ut når det har mistet moralen, fortellingen og velgerne? Hvor skal vi begynne? Dere bestemmer.
Jag pratar gärna lite om Norge först eftersom vi har haft motsvarande i Sverige. Alltså att den socialdemokratiska regeringen vid tre tillfällen och senast med Stefan Löfven då 2021 förlorade omröstningen om budgeten och tvingades regera på, eller valde att regera på oppositionens budget. Och det blev så därför att koalitionspartnern Centerpartiet bestämde sig för att rösta med oppositionen och fälla alltså det egna regeringssamarbetet. Och då menade statsvetare att man måste göra om den här grundlagen. Att man kan inte, det ska inte kunna vara så att man regerar på oppositionens budget. Men hur går diskussionen hos er?
Det var ju helt på tampen detta. Miljöpartiet De Grønne marscherade ut av förhandlingarna i förra veckan och SV följde med. Plutselig så stod man altså uten to av de centrale partiene i denne, som blir kalt tutti-frutti-koalisjonen, til Arbeiderpartiets store irritasjon. Vi hadde en situasjon her denne uka der Høyres Nikolai Astrup hadde med seg en pakke tutti-frutti inn i stortingssalen og ville gi den til statsministeren, ble hamret ned av stortingspresidenten.
Representant Astrup, det der er ikke greit, så det vet vi alle sammen. Hvordan kjørereglene her i salen er.
Det er allerede dette slags kaos som høyresiden hele tiden har snakket om at det kom til å bli, ikke sant? Og så samtidig så er det interessant, det mest interessante denne uken er at det er partiet Rødt som har vært de mest pragmatiske, konsensusorienterte, og Mímir Kristjánsson har oppført seg nesten som om han skulle være spinndoktor for Arbeiderpartiets regjering.
Okay.
Nok så fascinerende situation, kan man sige.
Jo, men også en situation, der måske giver god mening i lyset af, at man faktisk kunne have fået et blik ind i den norske fremtid, fordi hvis nu forhandlingerne var kollapset, så ville kongen jo have givet opdraget opgaven med at danne en ny regering til Fremskridtspartiets Sylvi Listhaug. Mm-hmm. Og det er vel det rødt for alt i verden vil undgå, tænker jeg, fordi de to partier ville vel ikke kunne kommunikere om noget som helst.
Men det burde jo også Miljøpartiet De Grønne og SV har tenkt. Og MDG, sånn som har altså gått ut fordi de mener at denne regjeringen på ingen måte tar inn over seg klimatrusselen. De ville ha en sluttdato for oljeleting. Og de ville på et vis sette en standard inn i klimadiskusjonen. Og sånn som jeg har forstått det på Nettavisens journalister, så har det vært gråt og forbitrelse og masse diskusjon internt i MDG, der leder Arild Hemstad da har sagt at vi skal gå inn og prøve å få dette til, mens det var en del av de yngre MDG-folkene som sa vi står på vårt. Det forstod nok partiet Rødt at det ikke ville komme til å gå. Og MDG burde jo også tenkt at med Fremskrittspartiet statsminister så vil miljøpolitikken nok være enda slemmere. Mm.
Men nu har ni alltså tillsatt en kommission som ska, alltså det är nya budgetförhandlingar, det är det kommissionen ska göra eller?
Nej, på ingen måte också. Den kommissionen, den ska alltså utreda vad Norge ska leva av efter oljen.
Jaha, men då fick ju ändå, Miljöpartiet
och Socialistvänta sig. Okej, det vänder tillbaka till oljen.
Det vänder tillbaka till oljen på den måten. Men det som var intressant var att alla stora oljeselskap, de kastade sig på och syns detta var en kjempegod idé.
Nej, okej.
For det å tenke at vi skal omstille oss, altså det er veldig få, inkludert Equinor, som tenker at Norge ikke skal omstille seg.
Altså, jeg har en teori om, at både den norske befolkning og det norske politiske system bliver gaslightet af olieindustrien, Hilde.
Du har en følelse av det, eller har du noe intel?
Ja, men det er, hvad hedder det, så hemmeligt, at jeg ikke kan... Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Det er bare en fornemmelse. Det er ligesom om der opstår sådan nogle virkelighedsforvrængninger, ikke? Mm-hmm. Som ligesom altid... Og det er sjovt, fordi det vender altid tilbage til det med olien, ikke? Mm. Altid. Altså, enhver norsk situation starter og begynder med olien. Mm-hmm.
Men jeg måste ändå säga at om man vil have med sig... vanligt folk på en klimatomställning, då måste man vara väldigt tydlig med vad en grön omställning kan betyda rent konkret i nya arbetstillfällen. För att om man tror att vi bara lägger ner oljan och jag kommer vara arbetslös i resten av mitt liv och kommande generationer, så då får man inte med sig någon. Så jag måste ju säga att även om jag tycker att det var konstigt att trumfa i med det där i budgetförhandlingarna, så tycker jag att det är bra att ni sätter det här på spisen, som ni säger på norska. Att det här kommer upp på dagordningen och tar det på allvar. Ja.
Sätter det på spisen, ja.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
Mette Frederiksen har haft en nästan magisk grep om dansk politik. Stram invandring, stark välfärd och... Hun har spist både Dansk Folkeparti og halve høyresiden, men nå er det noe annet som skjer. Hun har mistet byene, hun mister kontroll på kommunikasjonen og prøver å redde seg selv på sosiale medier. Det lukter litt panikk, eller Hassan?
Altså, det går helt af helvede til for Mette Frederiksen og det danske socialdemokrati. Altså, selv det socialdemokratiske bagland, som jo altid har været ekstremt enten tavst eller opbakkende, ikke, til Mette Frederiksen.
Hvad er bagland for noget?
Baglandet, det er fundamentet, det politiske fundament, det vil sige alle byrådsmedlemmerne ude i kommunerne.
Og, aha! Mm-hmm.
Altså, hele det bagland, baglandet, altså det land, der ligger bagved, ikke? Hvis du forstår. Ja. Mm. Og de er nu begyndt at udtale sig ikke bare kritisk, men overordentligt kritisk, altså at altså med beskrivelser af Mette Frederiksen som årsagen til, at det er gået så skidt, som det er gået. Ikke? Mm-hmm. Det er aldrig sket før. Og så ud over det, I ved, i Danmark har vi en Arne-pension, ikke? Mm-hmm. Som er sådan en pension, som er tiltænkt de, som har arbejdet hårdt på arbejdsmarkedet i mange år. Ikke? Den Arne-pension er opkaldt efter Arne Juhl fra Fjelstrup i Jylland. Ikke? Selv Arne, altså den virkelige Arne Juhl, overvejer i dag at stemme på et andet parti end Socialdemokratiet. Ikke? Og han er om nogen socialdemokratisk kernevælger. Mm. Han siger, at der ikke bliver tænkt nok på arbejderne. Mm.
Det er jo interessant at da Mette Frederiksen ble intervjuet på TikTok av en av Danmarks største internettfenomener, Fredes Forside, som er 28 år gamle Frede Dyrnesli. Hun får altså spørsmål om hva er viktigst av høyere aldersgrense for TikTok og høyere lønn til sykepleiere, og hun svarer:
En aldersgrense på TikTok eller højere løn til sygeplejersker?
Aldersgrense på TikTok. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at højere løn er vigtigt. Jamen, den der aldersgrense, den er mega vigtig, fordi den ødelægger vores børn.
Og det har hun måttet stå bakover i bro for at bede om undskyldning for.
Ja, det er jo en lang række spørgsmål, ikke? Hvad er vigtigst, højere aldersgrænse på TikTok eller dette, ikke? Og det er først i det øjeblik, at hun bliver spurgt, om det er vigtigere at slippe for flygtningen, end at få en højere aldersgrænse på TikTok, at hun svarer ja, ikke? Mm. Så det med flygtning er ligesom den eneste ting, som er mere væsentlig, ikke? Ingen gang penge til psykiatrien er vigtigere end højere aldersgrænse på TikTok.
Nej, jeg tycker att det här med det du berättar nu, Hassan, om att den här mannen Arne som har gett namn åt Arne-pensionen, att han funderar på att lämna Socialdemokraterna, det är en skräll skulle jag säga, därför att dansk socialdemokrati och Mette Frederiksen har ju utmärkt sig av socialdemokratiska partier i Europa genom att faktiskt driva igenom en social reform för vanligt folk. Och det är den här Arne-pensionen som vi har pratat om här i flera år, att de som arbetar hårdast ska få ett pensionspåslag. Det har ju visat sig att det är inte så många som man trodde som skulle få den här pensionen, men det är ändå så att det har varit en social reform, och det har inte alltså bara varit repression och invandring och hårdare tag och så, utan man har faktiskt också gett någonting i kronor och öron för de som har jobbat allra mest. Mm. Och sen så är det så att det är där det spricker också nu. Och det är ju, det är en skräll faktiskt.
Men alltså kritiker vill säga att denna Arne-pension, ikke, som ju nu också indskrænkes, ikke? Mm. At den ligesom er det eneste eksempel på velfærdsarbejde, exact, som Socialdemokratiet har gjort. Ikke? Og jeg tror, at de socialdemokratiske vælgere er træt af at se Mette Frederiksen tale om flygtninge og Ukraine, og at de ønsker, at hun skal arbejde for velfærdssystemet som det tydeligste tema, og måske det eneste egentlige område, ikke?
Tror jeg. Naturligtvis.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Samtidigt i Sverige så pågår en debatt om socialdemokraterna, om de faktiskt beter sig som Sverigedemokraterna, alltså snacka om invandring, kriminalitet och trygghet på en måte som gör att många lurer, hvis S och alltså socialdemokraterna och Sverigedemokraterna säger det samma, varför ska man då stemme på socialdemokraterna?
Ja, Socialdemokraterna i opposition har ju extremt starka siffror här i Sverige, och Magdalena Andersson har ju nästan nordkoreanska siffror vad gäller förtroende. Jag tror att det ligger på 56% eller någonting sånt där. Det är extremt starkt för att vara en västerländsk demokrati. Men kritikerna menar ändå att det är svårt att se skillnad på Socialdemokraternas politik i opposition och den som regeringen för. Och Socialdemokraterna säger ja, kanske, varför inte? Vi vill gå ännu längre. Och så det där är någonting vi pratar om här i Sverige. Men det som är intressant den här veckan, det är att det har varit en debatt på SVT där Magdalena Andersson mötte Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Mm. Och det är Sveriges två största partier, och de möts. Och Ulf Kristersson som är statsminister inte med där.
Mm.
Och det här är ett sätt att sidsteppa Moderaterna, menar ju då Moderaterna. Såklart, jag förstår om de är lite skrämda över det här att Socialdemokraterna utmanar Sverigedemokraterna om vilket parti som är kanske ja, det största eller det mest regeringsdugliga och så vidare.
Mm.
Så det har hänt den här veckan. Och de har bråkat om bland annat då de så kallade trollkontorna.
Det ni gör, det är ju en trollfabrik på riktigt. Till skillnad från några humorkonton på TikTok.
Magdalena Andersson.
Hur vore det om Jim Åkesson tog ansvar för alla de hundratals, kanske tusentals anonyma konton?
Men det finns inga sådana konton. Det är ju något som du har hittat på. Det existerar inte. Inte ens TV4 påstår att de där hundratals kontorna existerar. Det är någonting som du hittar på.
För 1,5 år sedan, om du minns, så avslöjade TV4 att Sverigedemokraterna har anonyma konton som bedriver politik och personangrepp och så vidare. Och det här har Socialdemokraterna haft väldigt stor glädje av. Framförallt Magdalena Andersson har hela tiden pratat om hur ohederliga och lömska Sverigedemokraterna är. Nu har TV4 avslöjat att Socialdemokraterna också har en massa konton som visserligen inte är hemliga, men som är oerhört svårt att förstå vem som ligger bakom.
Ja.
Man måste klicka många led för att komma fram till att det är Socialdemokraterna som äger kontot Aktuellt i politiken. Och framförallt de här kontorna som riktar sig till unga människor har ju ingen aning om att Aktuellt i politiken överhuvudtaget ägs av Socialdemokraterna eller vad det är. Och det står AIP och sådär. Och då förstår inte Magdalena Andersson alls kritiken, därför att det de för fram på sina konton, det är ju god politik jämfört med vad Sverigedemokraterna gör. De står ju för den onda sidan, om jag karikerar lite här. Ja. Så pratar vi här i Sverige.
Men hvis en ska ge Arbeiderpartiet, Socialdemokraterna i både Sverige och Danmark noe. I efterkrigstiden så var Socialdemokratiet arkitekterna bak den nordiska modellen. Alltså stor industripolitik, expanderande välfärdsstat, trepartssamarbete, stark fagbevegelse. Det var en slags byggetid, och idag är vi väldigt mycket av detta bygga och konflikterna handlar om. Kriminalitet och otrygghet, invandring, kulturell tillhörighet, klima versus industriarbetaren, by och land, centrum, periferi. Och i alla dessa konflikter så upplevs väl både Arbeiderpartiet och Socialdemokraterna som, alltså, det är mycket process, de sätter ner utredningar, de är för ansvariga till att lova någonting som helst.
Ja,
men sidorna tar på en måte resten.
Ja, men framförallt så är det att de är fast i det här marknadsliberala paradigmet som har varit i 20-30 år. Att de har ingen annan syn på hur kapitalismen ska hanteras.
Det är kritiken från vänstre.
Än den borgerliga sidan. Ja, det är absolut. Det är klart, jag representerar bara mig själv i det här programmet.
Ja.
Men om man tänker att man har samma skattepolitik och samma syn på hur marknaden ska fungera och hur välfärden ska fungera som den borgerliga sidan, då är det väldigt svårt att se skillnad på de här partierna. Och det är socialdemokratins problem i Tyskland och lite här och där. Och det också slår ju över tillbaka till demokraterna i USA.
Mm.
Det är globalt att man har svårt att hitta sin särställning i en tid när alla accepterar marknadsliberalismen så som den ser ut nu.
Men det är ju den kritiken som kommer ifrån vänstre. Och ja. SV, Rött och MDG i Norge, de utfordrar på klima, de utfordrar nettopp på ulikhet och Palestina och Gaza, social profil. Och Centerpartiet kämpar för överlevelse i på en måte distrikterna och drar regeringen mer i en oljevänlig och distriktsorienterad riktning. Så en olje och klima där är ju perfekt sprängstoff, sant? Mm. Och det visar ju detta statsbudget för lika i miniatyr på alla vis. Så det är de centrala konflikterna.
Ja, och så är det ju också det tredje element som trækker i Socialdemokratiet eller Arbeiderpartiet i våra tre lande är ju så den yderste högerfløj, som trækker partiet över i en flykting i en mer och mer flykting kritisk riktning, och det är alltså ju det är oförenligt, och egentligen så är det ju ett mirakel för Socialdemokratiet tid at det har kunnet operere med så forskellige artede interesser i så mange retninger over så lang tid med så stor succes. Ikke? Mm. Og jeg er virkelig spændt på, hvad man skal gøre nu, fordi de danske højrefløjspartier er så langt til højre nu, at Socialdemokratiet ikke i sin nuværende position med det, man har givet udtryk for, for eksempel at ønske at ændre konventionerne inden for rammerne af konventionerne, ikke? Uden at komme på kant med sine øvrige fællesskaber, EU og så videre, ikke? Så det ser sort ud, ikke? Og så har vi jo samtidig en kris. Jeg ved ikke om I også oplever det i Norge og Sverige, men der er en simrende krigstræthed i Danmark. Ikke? Mm. Vi har de her meget høje fødevarepriser. Ikke? Og så ved vi jo samtidig, at hver eneste dansker har doneret 15.000 danske kroner, ikke? I alt 80 milliarder kroner fra Danmark til Ukraine næsten. Ikke? Man dimser rundt her i landet, og så ser man de her forside historier om korruption i Ukraine, ikke? Og den ukrainske stabschef, som står arm i arm med Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen og smiler og sådan noget, og pengene forsvinder, og vi lever fattigt, kan ikke købe oksekød til vores børn og så videre, ikke? Og velfærden indskrænkes og sådan noget. Det er gift. Det ser virkelig skidt ud for regeringspartiet i Danmark lige nu, Socialdemokratiet.
Du ringer in det väldigt bra tycker jag, Hassan, här. Men jag blir också nyfiken på den här filmen som heter Fredriksens man ska laga. Den här dokumentären om Zelensky som vi har pratat om här och pengar som man har fått från det danska filminstitutet och sådär. Och så avslöjas den här korruptionsfrågan som har att göra med familjens vänner. Ju Mette Frederiksen, familjens vänner. Det ska bli spännande att se filmen.
Det blir spännande om det
kommer till
att bli.
Om man kan hantera det här.
Ja, nämligen. Ja. Det blir verkligen
korruption
intressant.
På flera nivåer här. Det är, korruption på korruption på korruption.
Men det som då det är landet i Norden i tillägg till Finland med gränsen mot Ryssland, så ser ju jag också en del av det som sker runt Ukraina som del av både en mediekrig och en informationskrig, och att detta också går långt in i nordisk debatt är jag heller inte i tvil om. Och så är det som du säger, Hassan, alltså de emotionella fortellingen, vem tillbyr vad? Høyresiden, som du snakker om her, de tilbyr altså tilhørighet. Det er oss mot dem. Mens den grønne venstre sier, de vil ha moralsk klarhet. De skal være på rett side av historien. Og det eneste da sosialdemokratiet har igjen, er en slags ansvarlighet og stabilitet. Mm. Och det är ju nog att vinna valget på.
Nej, och sen också att de säger att de tillhör den här goda sidan därför att de är för alla människors lika värde. Ja. Men det blir en ganska tom paroll om man samtidigt har en ganska repressiv politik mot de som har kommit hit. Eller om man urholkar välfärden för människor som har bott här och arbetat här. Mm. Jämt. Ja. Och då känner man att mitt värde har ju minskat rejält de senaste åren. Jag är inte alls värd någonting. Ja. För det gör ju liksom försämrad välfärd med en. Det gnager ner självkänslan i medborgarna.
Mm. Alla konflikterna går tvärs genom socialdemokratiets traditionella allianser. Absolut alla.
Absolut alla, ja. Nu nämnde du Finland, Hilde, och jag syns ju, varje gång Finland kan nämnas att vi bör göra det, för det är klokt att lytta till finnarna, är min hållning. Och mitt kip med hatten till Finland i denna uge är ju att Finlands ex-president, som i årvis var i tätt kontakt med Putin, men som också var den där mente att man i Europa burde skynde sig at opruste massivt og blive medlem af NATO. Han siger, at det er en stor fejl, vi har begået ikke at kommunikere med russerne. Ikke? At vi skal genoptage samtalen med Ruslands præsident, uanset hvor ydmygende og nedværdigende og forkert det måtte føles, så er der ikke nogen vej udenom, fordi vi bliver hægtet af et tog, som allerede er i fuld fart i en retning. Ikke? Og hvis vi ikke kommunikerer med, så mister vi all inflytelse.
Alltså det är Sauli Niinistö, den tidigare presidenten 12 år i Finland, som säger det.
Men jag skulle önska då att det var någon finnar och inte Steve Witkoff, Trumps specialrådgivare, som snackar med Putin, för att säga det milt.
Ja. Altså, man kunne jo sige om Finland, at det er vores allesammen socialdemokrati, som skal føre os sikkert gennem krisen. Ikke? Altså, det der skaber stabilitet og fællesskab, ikke? Og et godt fælles velfærdssystem osv., det er måske bare Finland.
Dream on, Hassan.
Du pratar om Finland som det var ett paradis.
Jag älskar Finland. Jag
älskar Finland. Du har aldrig varit där. Jag älskar Finland. Men
alltså. Jo. Jag har kört i bil genom Finland. Jag huskar inte jag älskade det på samma måde när jag kört i bil igen. Det var mörkt och kallt, men jag alltså men ideal Finland som jag har skapat för mig själv, det älskar jag.
En slags månevandring, månelandning.
Norsken, svensken
og dansken.
Ekstra Bladet og Dan Watch har gravd fram en historie der en av Danmarks rikeste menn kobles direkte til Jet Fuel, som har holdt russiske og syriske bombefly i lufta. Det er en historisk politisak om krigsforbrytelser og massedrap, og denne milliardæren Torben Østergaard Nilsen, han er nå anklaget for krigsforbrytelser etter en helt ny lov for leveranse av jetfuel fra 2015 til 2017. Det ser ikke helt bra ut, Hassan.
Nej, det ser, og I husker måske denne danske milliardær Østergaard fra Nordic Waste-sagen, som var den her sag med, hvad hedder det, et kæmpe svigt i forhold til en naturkatastrofe, der pludselig udspillede sig uden for Randers i Jylland. Men det sagt, så er det fuldstændig rigtigt, som du siger det, Dan Bunkering har leveret flybrændstof til de russiske styrker i Syrien via Rusland i en periode på 2 år, og er faktisk dømt ved retten for at have solgt 172.000 tons jetbrændstof til de russiske selskaber, som så har videresolgt brændstoffet til det russiske militær. Det nye er, at ved en ny lov, som fra 1. januar er etableret, så er det nu muligt at retsforfølge krigsforbrydere i Danmark for medvirken til krigsforbrydelser. Ikke? Og det er jo så det, som den her politianmeldelse indeholder. Det er et ønske om, at han skal blive efterforsket og dømt efter denne ny lov om krigsforbrydelser, fordi han bistod russerne og Syriens diktator Bashar al-Assad med at bombe for eksempel skoler og hospitaler osv.
Men det vil gerne, kan man dømmes for en lov, som ikke fandt, når man begik sit, det som numera er et brott?
Altså, de juridiske eksperter mener, at det er muligt at dømme ham for dette. Ikke?
Okay, man for siger at det også, har at gøre med økonomiske frågor då, eller?
Ja, jeg erkende, at jeg juridisk ikke er særlig kompetent, så jeg ved ikke, hvorfor man kan det. Men måske skyldes det, at han allerede er dømt for handlen, ikke? Og at man nu med den nye lov kan dømme ham i forhold til, hvad den handel så har medvirket til. Ikke?
De mener selv, at denne dækningen fra Ekstrabladet og Dan Watch har været personlig og kampanjepreget, og selskapet har sendt klage til pressens etiske råd og ber om at journalistikken vurderes som uproportional. Og han har også nå fått mot dødstrusler, har jeg sett etter avsløringen om selskapsleveransene. Han lever under noe slags sikkerhetstiltak nå.
Okay.
Denne mannen. Men hvor langt ned i leverandørkjeden går ansvaret i denne type situasjoner? Dette er jo noe som vi egentlig sitter og...
Bra fråga.
Hvem har ansvaret? Og hvor langt ned?
Jamen altså, det der jo er spørgsmålet her, og kernen i den juridiske strid, som ligesom skal udspille sig, det er jo, om han eller selskabet var bevidst om, at der blev handlet fra de russiske energiselskaber med det russiske militær. Altså blev dette brændstof leveret videre til militæret, og vidste man, at det blev det. Ikke? Mm. Det er, hvad hedder det, stridens kernepunkt. Og det er vel også svaret på det spørgsmål. Ikke?
Mm. Ekstrabladet har også mødt flere af offrene for denne bombingen.
Så och det betyder ju att man får ansikter på offrene på en helt annan måte. Det kan ju bli en test på om västliga rättsstater faktiskt vill bruka egna krigsförbrytarlover på sina egna.
Just det. Det är inte så vanligt nu.
Mm. Nej, det är så vanligt.
Nej. Hiss
och diss. Vad har vi blivit begeistrade för denna uken och vad har vi på ingen måte likt? Hassan.
Ska jag starta? Det gör jag gärna. Min hiss går till den danske kulturminister som nu, på grund av all den kritik der har været om politisk slagsid på DR, vil have undersøgt vores nationale TV- og radiokanal. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg håber dog, at når han udtaler, at hverken DR eller befolkningen kan være tjent med påstande om politisk slagsid, at det handler om, at han ikke laver undersøgelsen for at fjerne påstande, men for at fjerne en eventuel politisk slagsid. Min uges dis går til den danske EU-parlamentariker fra partiet Moderaterne, som i denne uge udtaler, at EU's åbenhed ikke er noget, hun er sikker på, er en god ting under den nuværende verdenssituation. Hun mener simpelthen, at der skal lukkes af for pressens adgang til de store processer i vores demokratier.
Wow.
Og du, Åsa?
Ja. Veckans hiss går faktiskt till Sveriges Radio P1, alltså den kanalen som sänder det här programmet här i Sverige. De har en podd som heter Dåliga råd. Det är 10 minuter korta program om världshistoriens sämsta råd. Till exempel att göra Hitler till rikskansler eller att man ska krydda gröten med DDT-giftet. Det är små pärlor till program som jag kan rekommendera.
Dåliga råd.
Dåliga råd. Veckans diss går till Postnord i Danmark som blir först i Europa med att sluta leverera brev. De här röda brevlådorna eller postkasser kanske heter och ser.
Yeah.
De ska ställas in på museum från och med 1 januari nästa år. Danskarna har nämligen bestämt sig för att bara mejla varandra. Hassan, kan inte du skicka mig och Hilde ett allra sista riktigt brev? En julhälsning från Danmark med kuvert, frimärke och en handskriven adress. Det skulle vi sätta stort värde på. Det kommer också att hamna på museum en dag.
Jo,
och du då, Hilde?
Jag tror inte jag har något papper, men okej.
Okay. Nej, du har inte något papper.
Försök inte slingra dig nu.
Hilde. Nej, detta är ju pinligt, för jag hade också tänkt att hissa ett program på Sveriges Radio.
Ja, men gör det.
Och det var för att jag hörde söndagsintervju med Lena Nilsson, Einars mamma. Einar som är den rapparen som blev skutt och drept för väl 2 år sedan. Och det är en timme med en mamma som sörger, men som också snackar om hur hon tar det livet uten en sønn som hun elsker høyt, men uten hevntanker. Og det er så sterkt å høre henne snakke om det. Virkelig sterkt. Det handler om hele hennes liv. Hun er jo en kjent skuespiller i Sverige. Jeg vil anbefale det, rett og slett. Min diss, det går til Det Norske Teatret, som sa opp avtalen med Equinor, som har holdt høstkonferansen sitt i teateret i flere år. Er disse begrunnelsen for teatersjef Kjersti Horn begrunnet oppsigelsen av avtalen med sikkerhetshensyn? Jeg vet ikke om det er fordi de føler seg trua av klimaaktivister, men det doble er at teaterdriften og den henger sammen indirekte med Equinors oljeinntekter, for hver fjerde krone som teateret mottar i statsstøtte stammer fra oljefondet. Ingen kommuner, politikken, synger Marie Bergman. I Norge er det akkurat som du sa, Hassan, ingen kommer unna oljen.
Hiss og diss.
I Norge har Kulturrådet klart å lage en slags miniversjon av denne tillitskrisen som vi har snakket om i hele dag. Jeg har snakket om den tillitskrisen flere ganger allerede i podden. Kulturrådet deler rundt en miljard kroner i året til norsk kulturliv. Utvalget som bestemmer består i stor grad av aktive kunstnere. Og denne høsten så blir det, det blitt avdekket at utvalgsledere har gitt millionstøtte til prosjekter de selv er knyttet til, samtidig som de sitter altså i systemet som fordeler pengene. Formelt har reglene vært fulgt. De har gått på gangen når egne saker blir behandlet. Men tilliten til hele systemet har knekt. Det som er det mest interessante er at de ga seg ikke i Kulturrådet før etter press fra kulturminister Lubna Jaffri, som nå har startet en ekstern granskning. Samtidig foreslår kunstner Morten Traavik at en bør slippe inn rørleggere og gründere og publikum i utvalget, ikke bare kunstnere, og dette har selvfølgelig satt fyr i hele kunstfeltet. Norge, og spesielt Oslo, er alt for lite til å ha fagutvalg som kun består av aktive kunstnere, sier Morten Traavik til Klassekampen.
Ja, og han mener jo at det er for lille, fordi alle kender hinanden, altså både professionelt og privat, ikke? At miljøerne er så små, at det er ens bekendte og venner, som man fordeler til, når man sidder i de fordelende positioner. Ikke? Ej, Hilde, jeg elsker det her. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, og jeg er så vild med Norge, når jeg læser udviklingen, altså processerne her, ikke? At kulturministeren simpelthen træder frem og siger, enten så får I styr på jeres lort, ikke? Eller så skal jeg sørge for, at nogle andre kommer og gør det. Jeg vil ønske, der kunne ske noget tilsvarende i Danmark. Jeg synes, det er så fantastisk. Og det her forslag om at inkludere andre mennesker, lægefolk, i udvalgene, sammen med akademik eller sammen med kunstnere, ikke? At der så sidder akademikere, rørlæggere og så videre, ikke? Og beslutter, hvem der skal have penge. Det synes jeg er helt fantastisk. Altså, jeg kan ikke se, hvordan man kan protestere mod det her.
Sverige er jo dubbelt så stort som Norge og Danmark, men det betyder ikke, at korruptionen er mindre her. Vänskapsbanden er veldig starka även i kultursektorn. Jeg elsker også det her, men jeg måste være transparent og sige, at Morten Traavik, som har kommet frem med det her forslaget om, at rørmokere og fotbollsspelere og alle mulige mennesker skal være komplement i kulturrådet og bestemme, hvem som skal ha penger. Det er en ven til familien, så jeg måste være transparent og sige det.
Jeg
er
ikke alltid overens. Du må hilsa ham for mig og sige, godt gået.
Jeg skal sige, jeg er ikke alls overens med Morten i alle frågor, men her tycker jeg, at han kommer med noget, som er så spændende. Och därför att det ligger ju inte bara det att han vill få bort korruptionen, utan han vill ju också diskutera vilken kultur är viktig. Vad ska skattebetalarna betala för egentligen? Har man möjlighet att påverka det här eller inte? Och det här är ett projekt som han har drivit i 15 år att diskutera vad kulturpengarna ska premiera för sorts kultur. Det intressanta här är ju att kultursektorn blir helt galet arg. Man vill absolut gärna göra konst om vanligt folk, för vanligt folk. Man vill inte prata mer om, lyssna på dem.
Nej.
Om jag spetsar till det lite här.
Nej, men jag syns du har rätt, och det är inte kun att göra konst för vanliga folk eller allmänliga människor. Det handlar om att lägga konst för den föreställning man har om vanliga folk, för man är ju inte riktigt i kontakt med allmänliga människor i de här lukkede klubber, som jag känner. Alltså jag har haft medlemskap till alla de här klubber genom årtier, så jeg kender jo det her indefra. Ikke? Mm. Og kritikken i Danmark har lytt i hvert fald de sidste årtier, ikke? Også fra kunstnere, altså prominente kunstpersonligheder, som siger, det er selvsupplerende, det er et kulturparnas, ikke? Som giver inden for lukkede cirkler støtte til hinanden. Ikke? Det er, man siger om det, at det er Tordenskjolds soldater, som betyder, at det er repetitivt. Ikke? At det er de samme mennesker, som giver penge til de samme mennesker igen og igen og igen. Ikke?
Jeg blir helt vildt lykkelig av den her diskussionen også, derfor at vad Morten föreslår, det er ikke så her, eller annars så när man pratar om vem delar ut pengar och vem får pengar, så handlar det alltid om det är för få kvinnor, det är för få svarta, hela den här representationsfrågan. Och här kommer han in med en representation som ingen någonsin har föreställt sig, nämligen LO-kollektiv eller idrottare eller vad som helst. Den här rörmokaren som han vill ha, det kan ju vara svart, det spelar ju liksom ingen roll, men det är i alla fall en livserfarenhet som kan bespegla kultursektorn på ett sätt som är, nej, det är ju fantastiskt. Jag tycker det är jättespännande.
Det är så spännande.
Jag skulle bara säga, när kulturfolk och fackfolk säger så här, nej, det måste vara experter som beslutar om sådana här saker, det måste finnas på precisionsnivå, så får ju kulturvärlden det att framstå som att det de sysslar med är hjärnkirurgi. Men kultur är någonting väldigt brett, det angår alla människor. Det är klart att alla människor kan ha en åsikt om vad kultur ska vara. Det är ju meningen, för det är någonting vi odlar tillsammans.
Ja. Men
det, att,
problemet är ju inte att den här rörläggare du nämner, Åsa, måske är sort eller kvinna. Problemet är ju för konstmiljöet att man kunde ju riskera att han var Sveriges demokrat, för exempel. Ikke? Och så har man lige plötsligt en slagside man inte är vant till att ha inom för konstfördelningssystemet. Och det syns jag också är riktigt spännande. Det må väl vara något man önskar sig som konstnär, att bli utfordrad på sitt perspektiv och skulle navigera i den komplexa världen som verkligheten är. Och jag syns det, vi hade i 2018 en konstnär som lade sådan en avdäckning av interessekonflikter inför bildkonsten. Han konkluderade att det man borde göra var att etablera ett tätt samarbete med Norge och Sverige, hvor man kan få folk in som har den samma faglig förståelse men inte samma förbindelser in i nätverken.
Det
är också helt vilt intressant.
Och det är viktigt att säga att Morten Traavik, som jag också känner gott, må jag inrømme, han vill heller inte ta bort fagfolket totalt. Nei. Så det här är det ju inte snack om att man ska på ett vis liksom renske från fagvurdering och bara sätta in vem som helst. Men han vill ha en kranglefant, som man säger, in i vart utvalg. Och det är också en god tanke. För hvis vi ser på den stora publikumsundersökelsen som blev gjort i Norge nå i år, så där man spör vem är villig att satsa pengar på kunst och kultur, så är det vänstersidan som vill göra det. Jo längre du kommer ut på höger flanke, jo mindre har du lust att ge pengar in i kultursfären. Det handlar kanske också om den total mangeln på kontakt som det är mellan fältene. För det att konstnärer stämmer också till vänster.
Ja.
Och man lager kunst för folk från vänstersidan.
Ja.
Och hvis man då tänker att i förlängelsen så ska man ha offentlig stötte till den kunsten. Hur ska det gå hvis hela fältet beveger sig mot höger och där är ingen kontakt? Och en av de nydligaste historierna jag vet om, det är ju denne så kallade slöseriombudsmannen Are Søberg, som i flera omgångar hang ut norska konstnärer för att få massa pengestötte till ting han mente var lort. Bland annat att bäsche blå maling. Den som gjorde det var för övrigt konstnären Vegard Winge. Slöseriombudsmannen Are Søberg genom ett projekt sammen med Morten Traavik så blev utsatt för så mycket kunst att han begynte att älska det han så av Vegard Winge. Med andra ord, du kan också alltså skifta syn när du blir utsatt för kunsten.
Ja, exakt. Det är det här som är poängen. Därför att när de här kritikerna, Morten Traavik, säger så här, nej, vi ska inte ha in vanligt folk här därför att vi kommer bara få nej på våra ansökningar. Så säger det dels någonting om deras inställning till publiken, skattebetalarna och sin egen roll i samhället. Men framförallt så förstår de inte det strategiska. Det här kan faktiskt vara räddningen. Att man faktiskt förstår vikten av kultur och vill satsa på kultur. Och det är precis det som slöseriombudsmannen i sitt sista skälvande minut faktiskt visade. Att man kan få ut någonting av det här.
Men jag kunde gott tänka mig, för det här är något jag verkligen brinner för. Och jag bladrar ju tillbaka i min egen historik. Och alla de artiklar jag genom åren har läst, ikke? Altså nu nämnde jag 2018, hvor man liksom så tydligt förskildrade de här intressekonflikter. Året efter går Rigsrevisionen in i sagen och uttalar att Statens Kunstfonds tilldelningskriterier inte är tillräckligt klara, och det är inte dokumenterat varför de ansöker, der får tilldelt støtte, rent faktiskt får tilldelt den i förhållande till dem, der inte får, ikke? Så i 2022, ikke, der kommer en, viser en undersøgelse, at dem, der får støtte fra for eksempel et legatudvalg, har professionelle relationer til de udvalgsmedlemmer, som sidder i støtteudvalgene og ikke erklærer sig inhabile. Ikke? 2025 sidste år, ikke? Eller i år, kommer der en kæmpe kritik igen, fordi samtlige medlemmer af Statens Kunstfond, projektstøtteudvalg for billedkunst for eksempel, har modtaget midler fra det udvalg, de selv sidder i. Ikke? Altså det er så hovedrystende, og svaret er år efter år det samme. Ja, vi tildeler på baggrund af håndværksmæssig kvalitet og nytænkning og kontekst og om i forhold til om kunstprojektet eller kunstneren har en relevans for samfundet, de borgere, som i sidste ende er modtager kunsten. Det er det, man siger som svar hvert år. Ikke?
Men nå burde vi også hatt en kranglefant mellom oss da, som var helt uenige, for vi er jo alt for enige her. Hvorfor er vi det egentlig? Hvorfor mener vi nå plutselig det samme om dette?
Jeg tror, vi mener det samme av forskellige årsager.
Ja. Nej, det er jeg faktisk ikke alls säker på. Jeg må si at det her er jo någonting som inte alls förvånar mig att vi är överens om det här, för att det här är det gemensamma fundamentet som vi har, vi tre. Vi kan vara oeniga om väldigt mycket, men inte när det gäller yttrandefrihet, konstens frihet, skapandets villkor. Korruptionsfrågan är ju någonting som också löper igenom oss alla tre hela tiden. Det här tycker vi är viktigt, så det förvånar mig inte alls. Mm.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
I Sverige har vi haft en lite absurd men väldigt talande sak för denna vecka. Men för vi snackar om den saken, Åsa, ge ett lite bakteppe för vem huvudpersonen Jan Emanuel är. Vad har vi på Jan Emanuel?
Jan Emanuel, han vann Expedition Robinson en gång och så blev han socialdemokratisk riksdagsledamot. Mm. Han är författare, han är välfärdskapitalist. Han har gjort sig otroligt mycket pengar på den här privatiseringen av välfärden som Socialdemokraterna står bakom. Och sen influencer och en stor krallig man med skägg och jättemycket muskler mer och mer högerpopulist än socialdemokrat skulle jag väl säga.
Och en höjligt kritiker av eliter är han väl också?
Ja, det är han också. Och jag liksom gillar inte så mycket det han står för, men jag tycker om honom, jag har träffat honom. Han i alla fall försökte gå med i hemvärnet. Och när han kommer till hemvärnet och ska hämta ut sina saker så kommer det folk som vanligt och vill ta selfies med honom. Och då frågar han ett befäl där, är det okej att man tar en selfie med mig? Och det fick han göra. Sen fick han höra att nu kan han ställas inför rätta för det här. Därför att man får inte fota den här typen av skyddsobjekt. Så han får inte vara med i hemvärnet och han är helt diskvalificerad från det här. Det var en ganska märklig sak eftersom han först fick höra att han fick ta sån här selfies då med sina fans. Och samtidigt då så har vi en rättegång i Sverige, har haft den här veckan, där en kvinna med barn tog en selfie med sin dotter och råkade fota säkerhetspolisens huvudkontor i bakgrunden. Som också var ett skyddsobjekt. Och ställer sin förrätta för det här. Och det är ju ingenting man tänker på, tror jag, när man går runt med sin kamera. Vad får jag fota och inte fota? Det är en känd byggnad, så att säga. Och det här är ju den nya lagstiftningen som medborgarna kan känna på plötsligt på ett ganska brutalt sätt. Mm. Har ni något motsvarande hos er?
Men jag kan ju också säga att Jan Emanuel gjorde rättssaken om till ett mediecirkus. Han skrev på sociala medier att här kan man komma och här blir det underhållning för statens pengar. Så det satt ju massa unga folk och ville ta selfies och han skulle sälja sin bok och blev kastad ut av rättslokalet, för det får du inte lov till att göra inne i
rätten. Jag tycker synd om honom. Jag tycker synd om Jan Emanuel i det här faktiskt, för att han ville göra något bra, tyckte han då, och gå med i hemvärnet, och sen så åker han dit på det här. Det var ganska too much, tycker jag.
Ja. Altså, er det ikke ofte sådan med en ny lov, at den ligesom skal testes for, at man forstår rammerne af loven? Jo. Jeg kan huske i Danmark, da vi fik vores knivlov, altså forbud mod at gå med kniv over en vis længde, som jo var relateret sig i forhold til alle de knivstikkerier, der var i forbindelse med bandekonflikterne i for 10 år siden eller noget, ikke? Der var det jo alle mulige mennesker, håndværkere og slagtere og alle mulige, som blev stoppet af politiet og fik og straffet for at gå med kniv, ikke? Selvom de havde deres kniv liggende i bagagerummet på bilen, pakket forsvarligt ind og så videre. Indtil man ligesom fik defineret, hvad den her lov i virkeligheden handlede om. Og er det ikke også det, der er tilfældet? Fordi en russisk spion kunne jo godt stille sig op og tage en selfie, ikke? Og så blive frikendt, fordi det var en selfie. Og sådan skal det jo ikke være heller.
Ja, fast, jo, jeg forstår, altså, jeg forstår at det finns vissa byggnader och så vidare, områden som är skyddsobjekt som man inte får fota, det fattar jag. Men att säkerhetspolisens huvudkontor, det är liksom en byggnad som finns i Stockholm, den ligger här, vi passerar den, vi fotar oss, vi tänker inte på det här huset i bakgrunden. Det tror jag kom som en chock för väldigt många av oss faktiskt. Mm.
Norsken, svensken og dansken.
Vi kan avslutte der vi har tilbragt mye tid i denne podden med på mobilene våre, på skjermen vår. Denne uken har journalist Inas Hamdam og Expressen vist hvor mange av de store svenske kontoene i sosiale medier som slett ikke drives fra Sverige. Her har vi en kongens slektning som samler inn penger til Gaza uten å eksistere. Blant annet nazistisk konto som sier at den er fra nordlandska sletten, men mest sannsynlig sitter i Israel eller Asia. En konto som er blant de 200 mest innflytelsesrike i Sverige, som drives fra Russland. Dette kommer selvfølgelig etter at X åpner opp for muligheten til å sjekke hvor folk faktisk er ifra når man sitter der og twitterer. Har dere begynt å lete etter kontoer rundt forbi?
Men jeg er ikke på sosiale medier, thanks lord. Jeg leser bare bøker med penna i hand. Jeg er så analog. Jeg er så utenfor allting. Og ibland får jeg skamkjensler for at jeg ikke henger med. Men når jeg ser sånt her, så kjennes det ganske skjønt. Det betyder ikke at jeg ikke blir påvirket, naturligvis, av folk kommer inn i min hjerne i alle fall. Men ni da?
Jeg synes, hvad hedder det, det måske er relevant at nævne Morten Hammeken, Hilde, som er en kommentator, dansk kommentator, som i denne uge skriver, at det han gør opmærksom, eller det han er blevet opmærksom på, det er, at vi har jo nu i vores nationer en plan for oprustning, men vi har ingen plan for oprustning på den digitale slagmark. Og så spørger han, hvorfor er der ingen plan for at sætte misinformation på de danske skoleskemaer, så vores børn og unge kan lære at begå sig i den sociale mediesump? Hvorfor bliver der ikke afsat seriøse midler til at forske i det på universiteterne? Og hvorfor er der ingen politikere, som vil have sat bekæmpelse af den største trussel mod sikkerheden på finansloven?
Men altså, det her kan vi jo gi rett til Mette Fredriksen da, at vi bør høyne aldersgrensen på TikTok. Det var kanskje hennes sikkerhetstiltak.
Ah, nå forstår jeg hvorfor det var så viktig for henne.
Ja, men det er jo ingen tvil om at dette har satt i gang. Det var jo selvfølgelig en stor undersøkelse av hvor mange magakontor i USA som drives fra Bangladesh og Østeuropa og rundt forbi. Dette vet vi jo egentlig. Og vi blir jo oversvømt av nå stadig mer KI-innhold, altså kunstig intelligens-innhold, som er vanskelig faktisk å se at ikke er reelle ting vi sitter og ser på når vi scroller. Jeg kan sitere min egen sønn som sa at han føler at hjernen blir brent av Instagram, så han har fjernet kontoen. Jeg bør kanskje følge etter. Men her er det mange som tjener penger, rett og slett. Det er jo grunnen til at det er så mange av disse kontiene som ikke er, det er ikke alle som bare driver med krigføring og hybridkrig, det er rett og slett også fordi det er mye penger i å skape engasjement i sosiale medier. Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. På Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Men husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra TV2, TikTok og SVT.